Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Dela en flaska nummer 17. Idag är besök av Britt-Marie Bäcke från Bistro Edsbacka i Sollentuna utanför Stockholm. Hon är en väldigt driven entreprenör, restauratör, sommelier och upphovsmakaren till spelet Bouquet, som säkert många vinnördar har kommit i kontakt med någon gång. En underbar sittning med en härlig flaska rött i glaset. Drygt en timme snackade vi och sen gick Britt-Marie vidare. Välkommen hit ner i källaren. Det var ganska soligt ute och liksom första vårkänslan. Gillar du våren?
Ja, ja, jag blir ännu piggare på våren.
Ännu piggare?
Ja. Det var helt underbart att promenera hit från Karlaplan.
Ja, det
måste jag säga.
En lagom promenad på 800 meter.
Ja, exakt.
Men du, men apropå våren, jag höll på att sätta upp en vårprovning med vårvin och ost. Vad är vårvin för dig?
Och vårvin för mig, det är friska, syrliga vita viner. Krispiga. Som lite, för mig är lite, jag brukar ju säga det själv när jag själv håller provningar, lite gröna, om man tänker grönt. Jag är ju vansinnigt förtjust i friska, syrliga Sauvignon Blanc-viner till exempel. Det är vår för mig. Då kan jag då inflika då att roséviner är inte min grej.
Okej, varför inte det?
Nej, jag har aldrig fattat grejen.
Men du har ju ändå det på vinlistan, ja, på krogen.
Ja, en del gäster vill ju ha det. Så
en del gäster? Vill inte alla ha det?
Så. Nej, vi tog in, sen jag tog över krogen då förra året, så köpte jag in en hel del roséviner. Men det gick inte så mycket. Gjorde inte det. Men vi kommer ju ha det i år igen då förstås. Men de drack mest vitt vin. Kanske var att jag rekommenderade vinet till maten. Och då kom inte rosévinerna med.
Är du en säljande sommelier när du serverar?
Ja, det är jag. Det är jag. Absolut. Det är jag. Och
man kanske är det lite extra mycket om man är krögare och liksom driver istället och serverar som.
Ja, men samtidigt så, vi har ju alla viner på glas. Vilket jag tycker själv är jättetrevligt. Jag tycker själv när jag går på krogen att jag blir besviken om det är bara en eller två sorter som det är av varje färg, då, om jag säger så, som är på glas. Så vi har alla viner på glas och det har uppskattats enormt. Och vilket gör att vi säljer mer vin. Och sen så har det också blivit så, vi har ju väldigt mycket stamgäster, att nu har det börjat de att säga att direkt när de kommer in, bestäm du vad vi ska dricka. Så, och det är, ja, så då bestämmer jag. Och då till vilken maträtt och sådana saker. Så, och det är jättekul. Och då vi har ju även att man kan beställa ett halvt glas. För ibland är de ju osäkra när man står och diskuterar med dem. Då brukar jag säga att ta ett halvt glas av varje till den här rätten till exempel. Och då tycker de är jättekul. Och då blir det automatiskt att då, men vi vill kanske ha ett dessertvin också. Vi vill ha så.
Ja.
För att då, de känner sig trygga.
Men du, jag tänkte, vi inte, måste vi backa bandet. Du är krögare för Bistro Edsbacka.
Mm.
Sen ett år tillbaka.
Ja.
Och eller själva Edsbacka, bistron var bakfickan till Edsbacka värdshus.
Edsbacka krog, just det.
Så var, som stängde 2008, som ja. Christer drev.
Ja.
Och du tog över från Christer bistron?
Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag. Och, för han sålde ju Edsbacka krog,
mm.
som numera heter Edsbacka värdshus.
Mm. Och det är en anrik tvåstjärnig, en av de första tvåstjärniga.
Ja, det var svenska, den första tvåstjärniga.
Svenska krogar. Ja. Som ligger i Sollentuna, en bit utanför Stockholm.
Ja, just det. Mm. Och då valde de nya ägarna att de ville tona ner så att det inte skulle vara, tog bort stjärnorna. Och därför bytte de namn från Edsbacka krog till Edsbacka värdshus. För att det var bli mer, ska man säga, lite mer kvarters, lite finare kvarterskrog.
Mm.
Och Christer behöll ju då Edsbacka, eller ja, bistron då, fram till förra året, i mars förra året, när jag tog över. Så då sålde han.
Och är det du som äger?
Ja.
Mm. Men finns det någonting kvar av Christers matlagning? Så här, eller?
Ja, det gör det. Det finns ju några klassiker. Och det är ju då Skagenröran. Vi har väl gjort om den lite grann. För det var tidigare var det då Tore Wretmans Skagen. Nu kallar vi den för Bistrons Skagen.
Mm.
Vi har gjort om lite grann på receptet. Så, men Skagen går ju jättemycket. Det som är kvar är ju kalvleveranglä.
Mm.
Och det var ju när jag tog över så var det många stamgäster som frågade, du tar väl inte bort kalvleveranglä? Mm. Och det törs jag inte.
Nej.
Då tror jag blir hängd på Sollentuna torg.
Gör den likadant?
Ja, exakt
likadant. Hur tillagas det?
Kalvlevern, den paneras lite mjöl och steks. Och till det så serveras det bacon, stora kapris, en cidersenapskräm som är fantastiskt god. Och lite rödvinssky och smörslungad kokt potatis.
Gott, vad dricker man till det då?
Jag rekommenderar våran coteron som vi har från Caillou.
Ah, okay.
Tycker jag är jättetrevligt den. Sen så den eller så en Pinot Noir från Frankrike som vi har också. Mm.
Du, jag tänkte att vi ska prata lite om din vinlista sen. För du är ju sommelier.
Mm.
Du är så mycket så jag har inte hunnit nämna allting. Men du är ju sommelier.
Mm.
När du gick på restaurangakademin när de precis hade öppnat.
Jag gick på restaurangakademin när den fortfarande var kvar här på Gärdet.
Ja.
Och jag gick ut 95, tror jag det är. 95, det är 20 år sedan va?
Ja. Men då undrar jag, jag gick också faktiskt när jag var på Gärdet, men jag var 2005, så det har ju funnits där ett tag. Men när du gick, vilka kurskamrater hade du?
Ja, jag hade Robert Andersson som har Telegraf, restaurang Telegraf. Han jobbar ju med Mattias Dahlgren på Bonjock och sen så tog han över Tornvillan. Drev han ett tag och nu är han på Telegraf. Sen gick jag med Daniel Kjelke som jobbar på Jakobsson och Söderström. Och Josefin Edelskog gick jag med. Sen är det några...
Var det många tjejer?
Ja, det var faktiskt ganska roligt för att de första två terminerna så var vi bara tjejer. Vi var 6 stycken tjejer. Sen sista terminen, tredje terminen, så blev vi ihopföst med ett annat gäng. Och vi var 17 stycken i vår, då som gick tredje terminen ihop. Och det var ett par, som ett par, de satt längst bak och pussades hela tiden. Och,
det är sånt man gör på restaurang.
Ja, absolut. Inte. Och vi hade ju hört hur svår den här examen skulle vara och att det var jättemånga som inte klarade utbildningen och sådär. Så vi var 16 stycken som klarade oss. Och den 17:e personen, det var hon som satt och pussades, som missade examen. Hon var mer fokuserad på Rickard, heter han. Och han kommer från Göteborg. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Men man känner ju igen, det är många som har ganska... Många av dem som gick utbildningen jobbar ju nu som inköpare hos olika vinimportörer.
Mm. Är det några som jobbar kvar som renodlade sommelier? Eller liksom, är det...
Nej.
Det finns inte så många kanske kvar från den generationen som ändå är kvar på restauranggolvet på det sättet, om man inte är krögare.
Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror Rickard Bornefors gick jag också med. Han jobbade jag sen med ett tag, för då var han restaurangchef på Grythyttans gästgivargård när jag jobbade som marknadschef. Det var efter vi hade gått utbildningen. Och han flyttade till Skåne sen. Jag tror han är krögare nu, har en egen krog.
Men du var i... Dina lärare då? Vilka var det?
Ja, de första två terminerna var det var Alex Harry och Per Arnesten. Och sen tredje terminen så byttes Alex Harry ut till Dick Samuelsson.
Just det, som startade vinkällan.
Ja, just det. Mm. Så då kom det in lite nytt blod då.
Ja.
För 20 år sedan.
Jobba som sommelier, börja tävla eller
vad? Jag var med på en tävling, var jag med.
Mm.
Truferunar var jag med. Men det, jag kom inte till ens att få vara med. Nej, så jag har inte tävlat. Men då när jag pluggade till sommelier så arbetade jag samtidigt som hotellchef eller kursgårdschef då på Lidingö. Så, och sen efter utbildningen så... Jag fortsatte att jobba som där. Så jag jobbade aldrig egentligen aktivt med sommelierjobbet på mitt arbete.
Nej.
För sen så började jag jobba som källarmästare på... Jag var ju på akvarium och på Vidigård. Men där jobbar jag ju inte heller så som sommelier. Utan det är egentligen... Däremot började jag hålla provningar.
Mm. Hade du någon nisch? Var det liksom någonting du var... När du höll vinprovningar, var det liksom något speciellt område?
Nej, det bestämde jag mig för att jag inte skulle göra. Då skulle jag ha för lite uppdrag.
Okay.
Jag ville ju tjäna pengar också.
Men hade du någon speciell approach? Liksom, var det...
Ja, det hade jag. Jag...
Du kanske var ganska ensam om att vara kvinna då?
Ja, det var jag då. Det var inte så många kvinnor. Men jag gjorde ju mycket aktiviteter runt provningarna. För det, eftersom jag själv har lite svårt med inlärning. Så då när jag höll provningar så gjorde jag mycket små aktiviteter. Lite tävlingar och doftprovningar och så. Och jag la också väldigt... Man kan nog säga att mitt fokus har alltid varit i provningar mat och vin. Att jag har ju tyckt det har varit så viktigt. Att när jag... har en vinprovning och pratar om ett vin så brukar jag också nämna mycket vad det passar till och hur man ska tänka när man, vad man serverar för mat och lite så.
Upptäckte du vinet via maten?
Ja, det kan man säga. För att,
varför... Kommer du ihåg exakt när det var?
Ja, det gör jag. Och det var att det var när jag flyttade till Stockholm. För jag var inte ett dugg intresserad av vin innan dess. Eller det var jag ju inte, för jag hade ju precis börjat dricka lite alkohol.
Nu måste vi nästan backa bandet. Var du född någonstans?
I Sandviken.
I Sandviken.
Mm.
Och du flyttade till Stockholm när du var...
22, 87. Nu, ja. Fyller 50 år. och då flyttade jag till Stockholm och jag ville jobba inom restaurang. Jag har alltid varit matintresserad. För min mamma jobbade ju i skärken på Konsum och det var mycket, mycket mat och vi tog hem helt kött och stycka, sylta, safta, allt. Så det är ju, och jag har alltid varit matintresserad.
Men vinet, det var när du kom till storstan?
Ja, och då var det när jag började jobba på Royal Viking Hotel. För då började jag jobba med Sara Norell och...
inköpschef på Systembolaget och en tidigare gäst här faktiskt.
Jaha, ja, vad kul. Och Mikael Söderström.
Just det.
För de jobbade som hovmästare då.
Mm.
Och då när jag började jobba i Royal Room så var en gourmetrestaurang. Jag var så imponerad av dem, hur lätt de pratade om vin till maten, till gästerna och sådär. Och det var då jag fick upp intresset. Mm. Det var precis då.
Men du, var det inte väldigt snobbigt med vin på den tiden?
Jo, det var det. Det var det lite faktiskt. Det här, nu pratar vi 87, 88, 89. Mm.
Det var så mycket pengar också.
Ja, det var det. Och det var ju... Ja, men jag kom ju själv från en liten småstad. Och det var lite fint. Man skulle gå på krogen. Men det var mycket tyska viner då. Mm. Det var Morio Muscat och ja, alla de här namnen kommer jag ihåg nu.
Var det som att trendade 87 på krogen?
Nej, men det var Côte d'Aron var det. Sen var det Beaujolais-viner. Det var lite fint. Mm. Ja, Bordeaux, det var ju jätteexklusivt. Men vi hade ju en schysst vinlista.
Mycket franskt.
Ja, mycket franskt. Ja. Det var väldigt mycket franskt. Mm.
Men kommer du ihåg någon speciell tillfälle då du bara trillade dit så här, och det här med vin?
Ja.
Eller någon...
ja. Ja, men det var på Royal Room. För när jag började på Royal Viking, då jobbade jag... Ja, det här kommer jag ihåg så jätteväl. Då jobbade jag på room service. Och jag ville så väl för gästerna att de skulle få det bra. Och då hade jag precis själv lärt mig att någonting som var jättegott är att dricka mousserande viner med citron och is i. Så när gästerna beställde upp en flaska bubbel, det kunde ju vara champagne. Då kommer jag då med min lilla roomservicevagn och hade lite is på sidan om och citronklyftor och förklarade för dem hur gott det här var. Jag hade noll koll.
Härligt.
Ja, men sen då på Royal Room där, för då var det så att då jobbade Erik Widegård också på Royal Viking. Han jobbade uppe i Diadem som var en också en gourmetrestaurang med 7-rätters smårätter. Det var fasta menyer på kvällarna. Men då hade han, jag tror att det var han och Mikael Söderström hade en vinkurs för personalen på Royal Viking. Ja. Och då var det mat och vin. Och då blev det så här bara wow. För då kände jag vilken skillnad det blev på med smaken på vinet.
Ja, när man kombinerar.
Ja, men kombinera. Och då blev det verkligen, det här vill jag lära mig mer av.
Jag sitter här med Britt-Marie Bäcke från Bistro Edsbacka. Eller Edsbacka Bistro, jag säger alltid fel.
Ja, det säger vi också. Ja. Och det har att göra med lite webbadressen. Det heter egentligen Edsbacka Bistro. Men genom att inte jag fick webbadressen så står det www.bistro Edsbacka. Och nu har folk börjat kalla det för Bistro Edsbacka.
För Edsbacka Bistro finns någon annanstans?
Ja, i Strängnäs.
Strängnäs, ja. Mm. Men det är ingen som åker dit om man bokar bord, hoppas jag.
Jo, det händer. Det händer. Det händer att de ringer och beställer take away i Strängnäs och ska hämta det hos oss. Det är lite jobbigt.
Skål och välkommen hit. Vi dricker ett rött vin idag. Mm. Även fast våren är utanför två trappor upp så... Mm. Så tänkte jag att jag väljer ett vin som jag tror du tycker om. Jag tycker om det, för jag har faktiskt druckit det här förut. Jag har inte gjort alltid med det vi brukar prova. Men rött och rätt så relativt ljus färg. Man kan nästan se igenom det, men inte i mitten här.
Mycket syra.
Friskt,
ja.
Du, ja. Jag vet att vi kommer komma snart till ett spel som heter Bouquet. Jag har inte vetat om det, men jag har ju faktiskt stött på dig genom det här spelet för väldigt länge sedan. Jag hade ingen aning om att det är du som har gjort det här brädspelet Bouquet. När var det du fick idén till att göra det här spelet? För det banar ju väg för dig på väldigt många olika sätt resten av livet. Men det här måste ha varit i anslutning till att du... Ja. Började jobba efter sommelierutbildningen.
Ja, idén fick jag när jag pluggade till sommelier. För att det var ju när vi skulle läsa alla dessa faktaböcker och plugga in allting. Och så har det alltid varit för mig när jag ska plugga in någonting så Det fastnar inte helt enkelt. Läser jag en deckare så fastnar varenda ord. Jag vet precis vad jag ska, kommer ihåg allt. Men är det någonting jag ska plugga in? Och då började jag skriva frågor åt mig själv för att lättare lära mig. Och då, det var då jag tänkte, för då hade jag hade ju TP hemma. Mm. Spelade ofta TP, jag och mina kompisar. Och då tänkte jag, men gud, tänk om det fanns ett spel som man kan lära sig om vin. Mm. Och samtidigt, för det var ju så med TP att man lärde ju sig när man spelade. Lärde sig frågorna och svaren och lite så. Och det var så jag fick idén. Och då hade jag den idén i några år. Innan jag bestämde
mig. Samlade du på dig frågor?
Ja, det gjorde jag. Så jag gjorde ju frågor.
Karriäriserade dina vänner med dem också?
Ja, det gjorde jag också. Ja.
Och du vet, det är ganska vanligt bland som ler som tävlar. Ja. Att de faktiskt skriver sådana frågor. Så att de går upp på morgonen istället för att göra 10 armhävningar. Så kör de 10 frågor.
Ja, ja, och det var, ju... Så jag började skriva frågor. Och sen... gjorde jag ju några så här små prototyper med kompisar som vi spelade och lite sådär. Och sen bestämde jag mig för att nej, men jag testar, jag kör. Jag trycker upp spel och försöker...
Gjorde du det här i Stockholm? Då,
ja, det gjorde jag. Och det...
Namnet Bokera, hur kom du på det?
Första 4,500 spelen, första 3 trycken, alltså jag har ju tryckt om flera gånger. Mm. Att uppdatera frågor och sådär. Men de första 3 trycken, då heter faktiskt spelet Vinspelet, ett kunskapsspel för vuxna.
Ett kunskapsspel för vuxna. Så vuxna skulle också kunna lära sig.
Ja, och det var ju för att man skulle förstå att det här handlar om alkohol.
Det lät nästan som skulle vara något porr med.
Ja, men barn, så att inte barn skulle sitta och spela. Det är ju...
Det var jobbigt att lära sig Bordeauxslott för barnen.
Ja, jo, de kanske inte tycker det är så roligt. Så
hamnar snett längre fram i livet.
Så då heter det så från början. Och då kan jag faktiskt berätta då att jag tänkte det. Jag måste ha ett internationellt namn på spelet. Mm. Och då hade jag en kompis. Tyvärr har han gått bort. Det är han som har tagit fram den här slaskskrapan som man tar upp i slasken med.
Ja, den här plastrensaren.
Ja. Och då så berättade han när han hade anlitat någon byrå då, som skulle hjälpa honom att hitta på ett internationellt namn. Terenzi hade ju kostat någon så här 100 000 kronor. Och jag tänkte, jag måste hitta på ett namn. Och då var det så att jag skulle hålla en vinprovning, eller vad jag kallar för vintävling, för åt en reklambyrå. Mm. Och i den tävlingen så var det ju då att man delar upp i lag, man spelar spelet, en lite doftprover och jämföra med viner och en liten tipspromenad. Och då hade jag då som... Då pratade jag med dem att ja, jag ska lansera det här utomlands och sådär. Då har jag börjat fundera på det. Men jag måste ha ett internationellt namn. Och då säger jag till dem, hela den här byrån. Men jag har en idé, sa jag. Vi har en liten tävling. Och den som kommer på det bästa internationella namnet, den vinner ett vinspel, sa jag. Så de hade brainstormingsmöte i hela byrån. Och med massa namn. Och då kom Bouquet upp. Så det kostade mig ett spel.
Ah, smart.
Ja.
Har du alltid varit så här entreprenörsdriven och företagsam?
Ja, det tror jag. Ja, det har jag. Ända sedan jag var liten.
Jag har en hel... lista här framför mig med olika saker som du gör eller har tagit fram och utvecklat. Mm,
ja.
Ja, det ligger i din natur.
Ja, det var ju ända sedan jag var liten. Mm. Jag hittade på massa grejer och fick för mig saker och hade föredrag på... Jag gick i 6:an eller 7:an och fick fram att jag skulle hålla föredrag för gymnasieelever och hitta på grejer och gick till lärarrummet på olika skolor och frågade om jag fick informera om det här och jag blev helt galen. Ja, jo, så det har jag hållit på med ända sedan jag var liten.
Men du, det här spelet Bouquet, jag stötte på det första gången utomlands faktiskt när jag var i New York, tror jag. Jag var ganska nybakad som student och gick ut och samlade på sig all lektyr och allting. Man kunde kartor och sånt som man kunde köpa i vinaffärer där. Och då hittade jag det här spelet. Jag köpte inte det för mig att jag inte hade råd. Mm. För att jag vet inte, vad kostar det i USA?
I USA är det lite billigare än här i Sverige. Okay. Det kostar väl 60-65 dollar, tror jag. Mm. Om man tittar på kronan.
Ja. Mm. Om man jämför det med TP så är det väl lite billigare till och med.
Ja, jag tror, men TP, ja, nu ja, men jag tror TP har legat på $49 och okay. $59.
Jag läste att det var en korsning mellan TP, Monopol och Fia med knuff.
Ja, exakt.
Men kort, hur funkar reglerna? Förutom att det är frågor i olika kategorier. Mm. Jag har faktiskt ett spel här, så jag tänkte att vi ska kika lite på det.
Mm.
Det är alltså en låda med massa vinetiketter på.
Ja.
Ganska klassiska, det var Robert Mondavi, Trimbach, Dominus, Montebello. Alltså det är mycket amerikanskt på just den här.
Mm.
Var det medvetet?
Ja, det hade ju att göra med att när jag skulle trycka nya spel, när jag skulle trycka upp spel i USA, så ville jag ha lite nya etiketter. Så då har jag gjort, tyckte jag, även nya spel i Sverige.
Mm.
Eller för den svenska marknaden. Och då har vi ju samma, eller då hade vi nästan samma grund, men jag ville få in lite mer amerikanska, lite nya etiketter.
Ingen spons från
Nej, ingenting.
Men de frågar om lov för att använda de här etiketterna.
Ja, det fick jag göra, det gjorde jag. Och från början i Sverige då, när jag tog fram det svenska spelet, då kontaktade jag ju flera importörer och frågade om jag skulle kunna få lite etiketter de kunde skicka till mig. Mm. Och jag sa, det är för en, ja, en bra grej. Och så visade jag dem det sen. Och då, de tyckte det var jättebra. Så det är ju gratis reklam.
Ja, absolut. Framförallt, hur många ex har det här spelet sålt i?
Ja, i Sverige har jag sålt 17 000 spel.
Ja.
Mm. Ja, och det, men det är under flera år.
Ja, ja.
Och sen har jag ju sålt mer i USA då. Det är uppe i 37 000 i USA. Mm. Men det är ändå det lite.
Men om vi kollar det här. Det är ett brädspel som man vecklar ut klassiskt. En rund bana man går. Och sen så har man varsin korka som man spelar med.
Mm.
Och så har man varsin färg på korken. Och så går man runt och så kastar man en tärning. Och sen så får man ta olika frågor beroende på var man stannar någonstans.
Nej, vad tärningen utvisar. Det är två tärningar.
Okay.
Så det är en kategoritärning som jag kallar det för. Mm. Och den talar om vilken frågekategori som ska besvaras. Och en tärning som talar om hur många steg du ska gå. En vanlig kategoritärning.
Och så då, om jag slår den här.
Mm.
Och du visar den på ett glas. Och
sprit.
Sprit.
Mm.
Så det är spritfrågor med också.
Ja.
Då tar man den här spritfrågan och så läser jag. Hur många procent majs är minimikravet för destillering av corn whisky?
Ja.
Inte bourbon whisky, utan
corn whisky. Mm.
Och då, vad är svaret på det?
Ska jag svara på det?
Ja.
Ja.
Du må ju ändå fasen.
Ja, jag vet.
Hur många procent majs är minimikravet för destillering av corn whisky?
Ja, är inte det 51%?
Nej, det hade jag svarat också, men jag tror det är för bourbon. Men det här står 80%.
Ja, 80%.
Det kanske förändras också. För är de här frågorna de som var...
Det är senaste trycket. Om det här tryckte jag för...
Nej.
Det här är ju det. Det här tryckte jag för 4 år sedan. Men jag tror det stämmer nog 80%. Det tror jag nog.
Men det finns lite olika kategorier här. Mm. Och sen så är det... Jag antar att man... Får man gå framåt när man svarar rätt?
Ja, och då får man fortsätta.
Men det här är ju jättekul. Behöver man kunna massa om inte göra det?
Nej, däremot så gjorde ju jag så att jag har lagt in i reglerna. Men det är bara vissa frågor. Mm. Att man kan välja vilken nivå man vill spela på. Som amatör, konnässör eller professionell.
Mm.
Och då, men det är bara vissa frågor. Och då är det till exempel om det kommer upp en fråga. Var framställs Chateau skor? Då står det i svaret, står det... Frankrike, Bordeaux, Margaux.
Mm. Så det är både Bordeaux och Margaux.
Ja, precis. För då går man djupare och djupare. Så som amatör räcker att du säger Frankrike. Då har du klarat.
Ja, okej.
Och det är för att det ska vara lättare. Men jag skulle nog rekommendera att man spelar i par.
Mm.
För då blir det mer diskussioner, man pratar mer, man lär sig mer och diskuterar. Mm.
När det bara står ett frågetecken på, är det en chans?
Ja, det är en chans. Och då kan man vinna kort, förlora kort eller gå några steg tillbaka.
Och så finns det kort med slott på. Är det
frågan? Ja, slott och producent. Det är de svåraste frågorna.
Och då, jag bara tar den översta. I vilken region produceras vinet Est?
Di Montefiascone.
Montefiascone.
Ja,
ja.
Ja.
Italien på formen.
Ja, Italien. Ja, precis. Italien. Ja, men gud, nu är jag helt... ja, det är Lazio.
Det är Lazio.
Mm.
Bra!
Ja, tur.
Men du, berätta, nu vill jag höra den här historien, vad det här vinet tog, eller det här vinet, berätta om vad det här spelet tog dig, för du ville expandera.
Ja, jag tänkte Sverige är ett litet land, och då tänkte jag USA, ett stort land.
Rätt.
Så då, go for it, tänkte jag. Mm. Och då
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, bestämde jag mig för att jag ville testa. Tryckte jag upp. Jag gjorde om alla frågor. Och då gjorde jag frågorna lite lättare för den amerikanska marknaden. Plus att jag gjorde om frågorna så att det skulle vara mer betonat på Nord- och Sydamerika. Kanske ja, 40% av frågorna på dem. Och sen lite Australien. Och så sen, men Europa kanske... Ja, ja, det är 30-40%. Mm. Ja, men lite mer betonat på nya världen.
Mm.
Och sen lättare frågor gjorde jag. Och då tryckte jag på 100 spel för att tänkte få testa. Och då skickade jag över 60 spel till en bekant som bor i Los Angeles. Och sen stoppade jag 5 spel i resväskan. Och så flög jag över till USA.
Man får inte plats med så många fler.
Nej, men precis. Och då flög jag över. Mm. Och det var en sommar. Och då flög jag över och började då, landade i Seattle i Washington State och bilade i 8 veckor. Bilade ner hela västkusten till Los Angeles och sen upp till San Francisco igen. Och bodde på Billingham Hotel, ringde runt till vingårdar och sa "Hello, my name is Britt Bucky and I'm a sommelier from Sweden. I'm going to launch a board game about wine. Can I come and show you the game?" Och alla sa ja.
Alla sa ja.
Ja, alla sa ja. Och sen fick jag ju höra av flera att de hade blivit lite, vad är det där för, ja, dåre från Sverige, Akvavitlandet, som kommer och har gjort ett vinspel. Och då så, ja, så åkte dit, visade spelet och de förbeställde.
Mm.
Och det gjorde, ja, jag tror inte det var någon som sa nej, utan alla la orders. Och då frågade jag dem också då vilka de brukar beställa av, vilka distributörer.
Mm.
Och då fick jag namnen på de 3 största distributörerna vad gäller vinaccessoarer. Och då kontaktade jag dem och skickade ett spel till dem. Och så ringde de tillbaka och så sa de vi vill ta in spelet i vår portfölj, men vi vill ha ensamrätten. Och då sa jag nej, det går inte för jag är ett så litet företag. För jag har hört skräckhistorier om det. Och då sa de, nej, då får det vara, sa de. Och sen ringde de tillbaka efter några dagar och så sa de, vi kan väl testa då, alla 3.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att starta bolag i USA. Och då fick jag hjälp av en väninna som också har en vingård i Kalifornien. Så då startade jag ett bolag, så jag har ett amerikanskt bolag, ett aktiebolag då, LLC.
Mm.
Och letade reda på ett lagerhus som fulfillment, som sköter distributionen och allting sånt där. Hittade, och sen behövde jag trycka upp spel då. Och då med hjälp av ett amerikanskt företag så tryckte jag spelen i Kina.
Okej.
Och för den amerikanska marknaden.
Mm.
Så det tog ju väl ett halvår.
Sen, men bodde du i USA då?
Nej, det var de här 8 veckorna, men sen åkte jag väldigt mycket fram och tillbaka.
Mm. Men du åkte ju i princip runt och knackade dörr.
Ja, gjorde jag.
Men det är ju lite klassiskt där. Man får en känsla av att amerikanska försäljare jobbar så. Ja. Att de åker runt och säljer. Ja.
Och jag måste säga det, att det är mycket, mycket lättare att sälja i USA än vad det är i Sverige. Mycket lättare. Och för i USA så är de ju lite... Först hade jag, tycker jag, att jag hade en enorm fördel med att vara kvinna. Mm. Och att man var utlänning. Här i Sverige är det lite tvärtom. Det är väldigt svårt om man är utlänning att göra affärer.
Det var inte jätterätt för att man är kvinna heller.
Nej, exakt. Men där var det ju, det var som en räkmacka. Mm. Och de amerikanerna tyckte det var jättekul. Och, ja, det hände så mycket grejer på vägen. Så det var, ja, jätteroligt. Men det var ju tufft också. Man var ju nervös. Vad är det jag gör? Vad håller jag på med? Men det gick ju bra. Så,
Men någonstans måste det liksom... har tagit skruv för att gå från att du knackar dörr till, hur många har sålt nu, 37?
Ja.
Alltså, någonstans måste
ju... Ja, jo, men det var ju att jag tänkte ju så här, för det var ju lite så som jag gjorde i Sverige också. Jag tog ju lån för att trycka upp spelen. Och då hade inte jag några pengar kvar här i Sverige för att annonsera. Så då ringde jag min gamla chef då, Carl-Jan Granqvist, och frågade om han kunde hjälpa mig att vara konferenser, om jag har en pressvisning istället. Så jag bjöd in pressen och bjöd på en liten buffé och lite vin och sådär. Och då var det ju samma sak i USA. Hur ska jag göra nu då? För jag har absolut inte råd att annonsera. Så då kontaktade jag Håkan Svan som ägde... eller äger väl fortfarande, jag vet inte riktigt nu, men restaurang Aquavit i New York, för då skulle jag dit på mässa och träffa en av distributörerna. Och då pratade jag med honom, och då resulterade det i att jag fick en kontakt och skickade spelet då till kolumnisten i New York Times.
Ja.
Och då så sa ju hon först att det finns ju lite vinspel i USA, men hon har inte tyckt något varit bra och sådär, så att hon har inte velat skriva om dem. Men jag skickade till henne, och jag kommer aldrig glömma det här, för att jag flög över sen till Kalifornien, och då bilade jag. Jag var precis runt där vid Sideways vingårdarna, och då hade jag precis sålt in spelet till alla de vingårdarna som är med i den filmen. Och jag sitter i bilen, och då ringer min mobil, och då är det Florence Fabricant från New York Times som säger att hon måste gratulera mig för such a nice product. Och hon skulle skriva en liten blurb om det här. Och det var en liten, liten notis. Och då sa det bara pang. Det var helt galet.
Men hur, några meningar i...
Ja, med en bild på spelet. Ja. Och så var det, hade hon lagt ut webbadressen också.
Ja.
Så då, det blev helt galet. Så vår webbsida då, med direktförsäljning, det bara snurra. Det var helt galet. Och sen så blev jag kontaktad av andra tidningar då som ville skriva om spelet. Det var andra vingårdar från runt omkring hela USA som ville köpa in spelet och sälja. Och det var då jag blev kontaktad av The Society of Wine Educators, som undrar om jag kunde arrangera en VM i vinspelstävling i Oregon på deras årliga konferens. Helt kul.
VM i vinspelstävling?
Ja, i mitt vinspel då. Ja. Och det var ju... Så då åkte jag ju dit och arrangerade VM i vinspelstävling. Och det var också så här...
Vad häftigt. Hur var det upplagt?
Då hade jag lagt upp flera bord.
Ja.
I en lokal då. Och då kom de in, och då spelade de spelade ju par. Mm. Så de hade ju team då. Och då, så det var flera bord, och då spelade de mot varandra, och den som vann, då var det ju uteslutning då, att de som vann vid ena bordet gick vidare till ett annat bord, så mötte de varann, och så var det finalen då till slut. Och då,
det är som en sån här schacktävling på tid, att gå vidare så åker man ut.
Ja, exakt. Och det roliga var ju att de som spelade spelet, det var ju olika master of wine-människor från hela världen. Och vinproducenter, så kända vingårdar.
Det flög alltså dit folk för att tävla.
Ja, men de var ju där ändå på den där konferensen.
Ja,
men,
ja,
och jag var domare. Alltså det var så sjukt. Det var jättekul. Och då, ja, och det här spred sig då. Och då sen så blev det den här stora grejen då. När jag blev tillfrågad om jag kunde hålla föredrag om entreprenörskap i Chicago.
Var det på grund av det här som du fick det?
Ja, efter allt som hade skrivits i tidningar och sådär. Och då var det Svenska Amerikanska Handelskammaren då som hade fått nys om mig. Och frågade mig om jag ville hålla föredrag. Och då var det ju det att det var ju flera andra inbjudna talare. Och jag tackade ju ja, för jag såg tillfället att sälja mer spel där på vår plats. Och då var det ju andra inbjudna föredragshållare. Då höll jag ju på att svimma när jag såg vilka de var. Det var ju, de andra inbjudna var ju Jakob Wallenberg, Investor. Då var det Kalle-Henrik Svanberg, då Ericsson, Leif Johansson, Volvo, Mats Lederhausen, McDonalds var det. Och sen var och så Barack Obama, US Senator.
Barack Obama?
Ja, och så stod jag med Britt-Marie Becker, Wine Entertainment, LLC.
Vad hade Barack Obama för post då?
Jo, för det här var ju Chicago. Han var ju senator i Chicago. Det här var ju några månader innan han blev president. Så jag åkte ju dit och tänkte det att det är nog ingen som kommer lyssna på mig. För att det är säkert olika rum som man får välja på vem man vill lyssna på. Men då när jag kommer dit, då först talar de om att jag var huvudtalaren på galamiddagen. 550 personer.
Okej, så du hade underhållningen för middagen?
Ja, okej, ja. Ja, och då hade jag mitt föredrag. Och jag hade ju gjort då en liten PowerPoint som jag hade i bakgrunden. Och då var det ju då bilder på i början när jag tog fram spelet. För de första 4,500 spel, de svenska spelen, då vek jag ju kartongen själv. Korten kom osorterade på pallar, det var ett helvete. Spelpjäserna som är vinkorkar, jag har ju målat 72 000 vinkorkar för hand. Och då hade jag så här hemmabilder då i min PowerPoint där. När jag sitter i morgonrock i soffan och målar vinkorkar.
Ja, det är härligt. De tyckte det var helt underbart.
Ja, det var det. Det gick jättebra.
Men vem vann tävlingen och hur gick det? Liksom?
Ja, den i Oregon. Ja. Det var faktiskt en tjej som heter Maureen Downey som vann tävlingen. Och hon hade sin medspelare, vilket är jättekul. Han heter Clive Mickelson, han bor i Malmö. De två vann. Och Maureen Downey nu är hon jobbar ju som hon är ju då sommelier och hon är snart klarutbildad Master of Wine, tror jag. Och hon har hjälpt FBI. Hon jobbar ju väldigt mycket med de här förfalskade vinerna. Och så hon har kommit in som expert då med det här, vad heter han, Rudy han som åkte dit. Ja, och Jancis Robinson, hon citerar ju ofta Maureen i olika sammanhang. Det är ganska kul. Så jag lärde ju känna Maureen sen också.
Har du kontakt med det här klientelet fortfarande? Eller de här
det har jag. Det har jag.
Har du kontakt med Barack Obama också?
Nej, det har jag inte. Inte sen han blev president. Men jag träffade ju honom veckan efter jag hade hållit föredrag också. Han köpte ju en pall spel av mig också på den här konferensen.
Alltså en pall med spel?
Ja, 210 spel. Så han gav väl bort dem i present då till alla som skänkte pengar till honom för hans presidentkampanj. Så jag var ju inne lite på det om jag skulle kontakta honom nu i senaste presidentvalet. Det såg lite illa ut ett tag där. Om jag skulle hjälpa honom.
Köpa några spel. Men nu kom det så att han köpte dina spel? Alltså var under middagen där?
Ja, det var under middagen. Mm. Så var det ju så att jag avslutade ju mitt föredrag där på den här middagen genom att säga till alla att de kunde antingen besöka min hemsida då och beställa spel där, eller så kunde de komma då till bord nummer 8 där jag satt och lägga en order på 210 spel då, som var på en pall, och då skulle de få ett jättebra pris. Och då var det jättemånga som kom fram, och då kom han fram.
Schysst, det var en minimibeställning av en pall liksom.
Ja, för att få ett bättre pris igen.
Ja. Vad härligt. Ja, det är så många business.
Ja. Och sen var det lite roligt för att jag var ju kvar i Chicago en vecka till. Mm. Och då och gjorde lite vinspelstävlingar på lite fine dining-restauranger. Lite arrangemang där. Och sen helgen efter så var jag med min distributör, för han säljer vinglas. Och då skulle han låna ut vinglas till Barack Obama till en middag. Så då var jag hem till Barack Obama i hans privata hem i Chicago och levererade vinglas. Då träffade jag honom igen. Sjukt. Jag tycker att den känns lite alkohol, pepprig, lite sådär på läpparna och tungan. Den är ju väldigt bärig. kryddig. Men jag känner igen den så väl. Men samtidigt, den är ljus i färgen. Och jag skulle vilja säga lite, jag skulle säga USA. Mm. Och lite mer norrut. Alltså,
ja. När du tänker norrut, är du liksom... Är du...
Västkusten, norra västkusten skulle
Washington
jag säga.
Washington State.
Oregon.
Oregon, ja, där uppe.
Mm. Mm. Ja, jag tror jag. Det här doftar jättebra, tycker jag. Jag gillar det här jättemycket.
Ja, vad kul.
Ja. För mig, den här, så skulle jag... Jag skulle faktiskt gärna ta våran kalvleveranglä till den här.
Mm.
Mm. Jag tänker så här, att nu mot våren, eftersom det var vårkänslor idag. Mm. Om man tänker grillade grönsaker, lite halloumi, lite så, lite kalamati och oliver. Bara som ett drickvin skulle jag gärna
ta. Jag tyckte inte det var något problem att få i sig det här ett glas utan mat heller.
Nej.
Det är ganska silkigt och mjukt liksom, med något slags, och lite friskt.
Ja.
Men du, vad måste bara fråga, vad dricker du hemma själv? Så där när...
oh, ja, jag är ju, om man får säga så, lite periodare. Och just nu är jag vansinnigt förtjust i Coteron-viner. Och jag tycker det är jättegott. Och gillar det väldigt mycket. Jag hade ju en period... Då var jag ju väldigt mycket lite tunga amerikanska viner. Lite Zinfandel och Petit Sirah och lite sådär. Och,
kött på benen.
Ja, sen så bara tröttnade jag rakt av. Och,
men det är väl härligt med vinvärlden att man bara kan gå.
Ja.
Glömma det. Om man, till exempel om du skulle bo i Råndalen skulle du troligtvis nästan bara dricka franska viner.
Ja.
Men som svensk kan man ju liksom bara bege sig till en annan världsdel och dricka viner därifrån.
Ja, exakt. Men just nu då dricker jag gärna Malbec-viner från Argentina. Tycker jag är väldigt gott.
Mm.
Och,
har du favoritproducent?
Ja, jag kan vara lite... variera mig lite där också. Men om jag skulle säga, men jag har ett favoritvin. Som om jag skulle vara på en öde ö och få bara välja ett vin.
Okej, det är intressant. Det är sällan någon som brukar kunna svara på den frågan.
Nej, men då har jag vet, och jag får ju ibland frågan, vad är ditt favoritvin? Och då är det väl lite mer vad man kan köpa ofta. Men det är Chateau Person och Comtesse de la Lande. Det är mitt sådär.
Det är... speciell, vill ha det ungt, halvmoget?
Halvmoget vill jag ha det.
Ja, så nu skulle du vilja ha årgång?
Jag skulle vilja ha... Egentligen skulle jag vilja ha... Jag tror jag... Var det 2007 jag drack här?
Ja, de är ganska tillgängliga.
Ja, som var jättebra. Det är väldigt,
men det här är inte det?
Nej, det här är inte det. Det här
definitivt
är...
inte.
Nej, och jag skulle ju...
Men sug lite på det. Vi rundar av på slutet. Men jag tänkte, när vi ändå pratar om vad du dricker, har du något sånt där vin? Har du något skämskuddevin som du dricker ingen annan? Så här, ser du själv så här, men det här är så gott.
Om jag ser ett vitt vin som jag tycker är jättegott, som jag alltid har tyckt var jättegott... Det är Stoneleigh Sauvignon Blanc. Det är en sån här...
Och det är inte så häftigt att säga.
Nej.
Även fast det är ett bra vin.
Ja, jag tycker det är jättegott. Jag gillade ju väldigt mycket McManus. Den här Petit Sirah. Den drack jag jättemycket
av. Kioskvältare på 99 kronor. Eller
och
sen, det är väldigt mycket smak för inte så mycket pengar.
Nej, men nu kan jag tycka att det blir för mycket. Jag blir mätt.
Skära i en kniv lite. Men är det några speciella områden som ditt liksom vinhjärta klappar för? Du sa ju Bordeaux-vinet där. Men har du några andra?
Ja, sen har jag ett favoritområde. Och det var ju när jag reste runt i USA. Och det är ju Willamette Valley i Oregon.
Var det därför du gissade på det också? Eller du gissade inte, men du anade att du hade Oregon. Att du kände igen tonen.
Ja, lite Pinot Noir, lite från... Och men just Willamette Valley, där var fantastiska viner.
Kom inte så många hit.
Nej, det gör ju inte det. Och de som har kommit har inte varit... Det har ju varit såna här stora volymviner.
Det kommer några liksom...
Ja.
När jag var i USA, en producent som hette E-I-O-E-I-O. Och det tog mig en väldigt lång stund. Det tog till och med en vinkväll med en polare innan vi kom fram till att det är IAIO.
IAIO!
Och så var det en liten notrad högst upp på folien. Mm. Där det var noterna till Old MacDonald Had a Farm.
Ja, gud vad roligt.
IAIO. Mm. Och de är ju helt fantastiska pinotviner med terroardrivna olika lägen. Mm. Och ganska dyra. Och man kan bara köpa i USA, tror jag.
Sen blev det ju en hype där med Pinot Noir-viner efter Sideways-filmen.
Just det. Vad tyckte du om den filmen då, när du såg den första gången?
Ja, men jag tyckte det var jättekul eftersom jag hade varit där på alla ställena. Och, ja, men jag tycker den filmen är rolig. Och just det här att han, när han pratar om Merlot, att Merlot är skit och allt det där. Och det var ju bara Pinot Noir. Och vad som hände då, det blev ju... Jag var ju på mycket... vinmässor då under den här perioden, och det snackades så mycket då i USA då om just Pinot Noir, och det var ju vinproducenter som de drog upp Merlot-ranker och planterade Pinot Noir istället, och jag tror försäljningen på Pinot Noir-vin gick upp med 70% eller någonting sånt där efter filmen. Och sen gick det ju rykten om att han som hade gjort filmen, att han hade blivit köpt av Pinot Noir-producenter på att göra filmen. Och, ja, mycket snack.
Det var en liten trend då som man plockade upp där, som var väldigt snyggt gjort, tycker jag.
Ja. Mm.
Men du, jag tänkte vi ska göra lite sån här vintest som jag brukar köra med alla gäster. Mm. Och det är mest för att liksom ge dem som lyssnar en liten bild av vad du tycker om. Bra, du vet hur det funkar. Mm. Mosel eller Rheingau?
Rheingau.
Ungt eller moget?
Moget.
Galloni eller Parker?
Galloni.
Napa eller Santa Barbara?
Napa.
Sött eller starkt?
Sött.
Husets vin eller storstark?
Storstark.
Decanter eller Wine Spectator?
Wine Spectator.
Mm, det är inte så många som har svarat Wine Spectator hittills. Mm. Men jag tror att det är också vilken relation man har till USA.
Mm, mm.
Nya Zeeland eller Australien?
Nya Zeeland.
Har du varit där?
Nej, vi skulle gärna vilja åka dit. Mm.
Ungern eller Österrike?
Österrike.
Cava eller Prosecco?
Oj, vad svårt. Cava.
Ja, det är helt okej för mig. Rioja eller Ribera?
Ribera, mm.
Champagnefrukost eller vinlunch?
Vinlunch.
Bra. Du är på Instagram, heter du Traktörskan.
Ja. Mm.
Varför det?
Ja, men jag är ju en traktör. Har en krog.
Ja, och dessutom så bor du ovanpå krogen. Ja. Lite som en brittisk pub.
Ja. Mm. Ja, och det är... Jag valde ju då... jag har ju kvar min lägenhet inne i stan. Mm. Jag valde ändå att vara nära krogen. Mm. Och det kände jag, ja, men det kändes nu i början att det är ganska viktigt. Och det händer ju grejer hela tiden. Och det vet man ju om man jobbar i restaurangbranschen. Folk är sjuka ofta. Och sen är det ju... Vad som jag har märkt är att jag är ofta på plats. Mm. På bistron. Och det uppskattas av gästerna också, att man har den här närheten. Och det gör att man fångar upp saker.
Har ni mycket stammisar?
Ja, det har vi. Vi har mycket stammisar.
Det är ändå lokalt. Det är liksom, jag skulle säga att det är ändå värt en resa att åka dit.
Mm.
Men de flesta som går dit äter är väl från trakten, så håller inte
det. Ja, det är, på luncherna har vi mycket affärsfolk då. Och det är Kista, Danderyd och så. Täby.
Mm.
Sen på och sen har vi då efter lunchen, då kommer kalvlevran glädjesterna som tar ett glas rödvin.
Ja.
Ja. Och det är ju Sollentuna folk, men det kommer också folk från som kommer dit bara för att äta kalvleven. Sen på kvällarna, vardagar, då har vi blandat affärsmiddagar och familjer från Sollentuna. Och mycket, mycket tjejgäng liksom, och killgäng som kommer, men som bor i Sollentuna.
Och så gör ni, du gör events och provningar och sånt. Kör du allting där?
Ja, jag har ju gjort ordning på övervåningen. Så det var ju en lägenhet och den har jag gjort ordning till en konferensvåning eller chambre séparée. Och måndagar har jag måndags vinprovning där. Och då kan ju vem som helst boka det.
Och då, vad är det för teman då?
Ja, det är olika. Så nu då, före påsk, så var det, då var det inte vin utan det var det snapsprovning. Sen så kan det vara Bordeaux-viner. Det kan vara druvan Syrah-Shiraz. Det kan vara bubbelprovning. Så det är olika teman.
Har du tagit fram din vinlista? Jag sa att vi skulle återkomma till det. Men liksom, hur har du tänkt med när du har komponerat den?
Ja, jag har komponerat den utifrån var faktum är att vad jag tror att gästerna vill ha. Jag har ju provat att ta in några udda grejer.
Som du tycker om då?
Ja, men det har, även om jag har... Då måste jag vara aktiv, väldigt aktiv och prata ännu mer om just det, att testa och sådär. Men jag utgår från en vinlista där gästerna, mycket det de känner igen. Så vi har ju Chablis, som så här, Bordeaux. Vi har ju också en österrikare, ja, Argentina, Spanien. Då har vi ju en Rioja. Men nu ska jag byta vinlista. Så under nästa vecka ska jag kika lite. När det gäller Spanien, så på din fråga där, så är det ju Ribera del Duero. Det gillar jag jättemycket. Och sen har vi ju då... Men jag tror inte att jag skulle kunna ta in någon från Priorat eller Montsant, till exempel. Nej. Det skulle inte... Folk vet inte om det ännu.
Men om du skulle vara där och sälja in den, skulle det funka?
Ja.
Pröva det här?
Ja.
För det är ju mycket, mycket kul i Spanien.
Ja.
Över de här mer klassiska områdena. Mm. Men du, jag tänkte på hur mycket liksom, köper du vin? Sparar du vin? Handlar du vin?
Nej, jag har två vinkylar. Alltså jag har ju köpt och tänkt att jag ska spara och sådär. Men sen blir jag så ivrig och spontan så då måste jag ju öppna dem där.
Men det är väl härligt.
Och bjuda på.
Varför ska man spara vin när man
tar vin? Och det är lite det jag brukar säga när jag håller vinprovningar också. Att ibland kanske man väntar för länge och så... Har det blivit för gammalt? Det var ju så tråkigt.
Om vi går tillbaka till det här vinet. Nu har vi suttit med det här lite grann.
Ja, jag tror ju... Alltså, men det är vad jag tror då. Jag tror att det är en Pinot Noir. Men det behöver inte vara från Oregon. Det kan ju också vara från Kalifornien. Från typ Alexander Valley eller Russian River. Eller någonting. Något sånt.
Fan vad du är bra. Du är jätteduktig på ISO. Du är... Väldigt, väldigt rätt. Vi är dock inte i Oregon, men vi är i USA, som du sa först. Och det var din första intention, eller? Vad var det som fick dig att tänka i USA? Bara?
Ja, men det är doften. Doften direkt var det. Och sen, det var doften. Jag känner igen. Och så sen
bärigt
och sådär. Och sen lite pepprigt. Alltså, det är lite, jag vet inte vad det är för alkoholstyrka på den här. Pinot Noir, USA, eller ja, Oregon, det är inte alls... I alla fall som Bourgogne och så. De är lite, som jag skulle säga, fylligare. Sådär, i...
Det här kommer från Santa Rita Hills.
Jaha!
Och det är ganska svalt och bärigt. Ja. Bärigt som du var inne på. Jag vet inte, jag tror inte det är så hög alkohol. Jag ska hämta flaskan och kolla. Men jag upplever inte som att det är den här värmen som en del kaliforniska viner kan ha. Men...
Är det Ironstone eller? Nej, är inte de därifrån?
Nej, det här är en firma som heter Lompoc. Som är...
Ja.
Här kommer
jag. Ja, vad kul. Ja.
Det här är ett samarbete mellan Russia Par, som jag hade som gäst här från, som är från Kalifornien, som var med i podden förut, och Sashi Mormon heter han, tror jag, som köper druvor. Och Century Tales, en väldigt fin etikett. Ja. Väldigt clean. Det står bara Century Tales och på baksidan står Lompoc 2012. Ja, där står det till och med. Russia Bar S. Moorman.
Mm.
Men du, tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Och vad ska du göra nu?
Nu ska jag gå på AV.
Det är det man gör. Efter en flaska, om man delar en flaska, då går man på after work. Och vart går man då?
Ja, jag tror att vi kommer att ses på... Vi kommer att ses antagligen på Brillo. Sen kommer vi... Det är jag och en tjejkompis. Sen så kommer vi nog att ställa oss i baren på PA. Det är väldigt trevligt. PA Company.
Inte i baren på Rish då?
Nej, inte på baren på Rish. Dit går jag inte.
Det är jättekul att ha dig här.
Ja.
Hoppas ni får en trevlig kväll.
Ja, absolut. Ja, oh, gud.
Ja, mycket skratt med Britt-Marie Bäcke. Men vi blickar vidare framåt. Nästa gång vi ses är det till en flaska deluxe med inga mindre än Maximilia Mellfors och Robban, Vinrobban Andersson. Vi hörs då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.